Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi ska ju prata om anhöriga idag, doktor Mikael, och jag tänker på dig. Du har ju liksom perspektivet både som son till en pappa som var dement i flera år, och det anhörigperspektivet, men också vårdperspektivet. Alltså du träffar ju anhöriga hela tiden.
Ja, det gör jag. Det är ju människor i kris på olika sätt, och jag träffar ju dem i extremt utsatta situationer, och många gånger är det väldigt akut, och ibland så får man höra långt, långt efteråt hur olika saker har påverkat dem. Ett förfluget ord, en rörelse, en tanke som har sitter kvar i åratal.
Men finns det någon sådär som du har mött, och då tänker jag på anhörig då, inte en direkt drabbad, som har liksom etsat sig fast hos dig?
Ja, alltså det finns en speciell då som jag hade, en ung kvinna som jag träffade i samband med att hon skulle utbilda sig till sjuksköterska. Hon var elev och berättade att som barn var hon rädd för att skratta. Och hennes mamma hade fått bröstcancer. Hon hade förstått det. Hon var 10-11 år och var ung, förstod att det var mycket, mycket allvarligt och ville bete sig väldigt allvarligt och varit väldigt omhändertagande redan som 10-åring och trodde att om jag skrattar så blir det inte bra för mamma, för då blir mamma ledsen och det är tramsigt och sånt där. Så hon slutade skratta, som hon upplever det, mellan 10 års ålder och 13 års ålder. Och sen efteråt uppdagade sig att hennes skratt var det som gjorde mamman glad. Det var det enda som mamman ville höra. Och detta vittnar om hur olika vi reagerar och hur olika vi kan tolka den anhöriges eller den sjukes behov.
Men hur gick det för flickan och för mamman?
Det gick bra för båda två.
Det var skönt. Det är ett stort ämne, det är ett allvarligt ämne. Det är någonting som vi får väldigt mycket mejl om, kan jag säga, till Läkarpodden. Just detta med att vara anhörig och hur svårt det är och hur mycket dåligt samvete man har och hur mycket man får kämpa för den som man då står nära och dens rätt inom sjukvården. Det här är ett enormt ämne, jag kan säga redan nu. Vi kommer inte få med alla aspekter, men jag hoppas att vi kan hjälpa någon eller några med några nya infallsvinklar och lite kunskap ifrån dig, doktor Mikael, när det handlar om anhöriga.
Hur ofta ska man gå på?
Och avslutningsvis, så här är det. Ja, Tilde, du har ju alldeles rätt. Vi kommer inte få med allt. Och det är oerhört svårt att ge generella tips om ett sånt här stort område. Och människor reagerar så olika. Men några myter vill jag krossa, det kan jag lova. Och några handfasta tips i alla fall, vad som är bra och vad som är dåligt. Det tror jag nog att jag ska våga.
Ja, men jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det. Lite fakta då. Jag är ju en sån faktaälskande tjej.
Ja, så skönt.
Ja, men då kan man säga så här. Det uppskattas att det finns ungefär 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående. Och då kan man ju tänka sig att många av de här har då en närstående som är långvarigt sjuk. För att jag vet inte om man i den här statistiken räknar med anhöriga till exempel människor som går hastigt bort i en olycka eller sådär. Vad tror du?
Nej, det, jag vet inte hur de gör. Men,
eftersom de vårdar, står det.
Ja, just det. Man är inblandad på något sätt. Så det, det skulle nog vara mer, en, mer långtidssjuka än akutsjuka.
Just det. Och ungefär, och det här var, vi hade ingen aning om, ungefär 100 000 människor tvingas gå ner i arbetstid eller till och med säga upp sig för att de måste hjälpa sina anhöriga då. Det här påverkar ju hela livet.
Ja, precis. Och det här är ju, om man kan se på sjukvårdsapparaten, att skulle vi ta hand om alla för allting så går det inte. Vi har inte resurser till det. Och det här är ju en del av samhället. Och därför är det så viktigt att bry sig, att ha ett omhändertagande samhälle när, alltså, när vården inte räcker till. För det kommer alltid vara så att resurserna är för små för att sträcka ut handen till alla i åratal. Mm. Där räcker det inte till.
Det är en skrämmande tanke när du säger så, att det kommer inte räcka till. Så det är liksom, för jag vet, jag läste så här att anhöriga, alltså vård och omsorg i hemmet som utförs av anhöriga, utan det så skulle hela vård och omsorgen kollapsa.
Ja, jag tror inte samhället skulle funka utan att vi bryr oss om varandra.
Om vi börjar, doktor Mikael, med att bara definiera, vem är anhörig?
Alltså anhörig kan vara väldigt mycket. Rent juridiskt är det närmsta släkten. Men en anhörig kan vara till exempel en förälder som har fått ett barn med speciella behov och speciella skador kanske. Det kan vara en människa som vårdar någon långvarigt sjuk, till exempel demens. En anhörig kan vara någon som är i närmsta kontakt med vid en akut olycka. Så det kan vara väldigt många olika personer och situationer.
Men om det är till exempel, alltså är det inte lite olika? Gud, jag vågar knappt ställa frågan, känner jag, för det är så ofint. Men jag tänker så, om det är mitt barn så är det på ett sätt, om det är min partner så är det på ett annat sätt, om det är min mamma så är det på ett tredje sätt.
Ja.
Om det är min partners mamma, då kanske det är på ytterligare ett annat sätt. Förstår jag menar?
Att ja, jag det, liksom... det är klart det är skillnad på engagemang. Alltså ett barn är ett barn och det kommer att bli lite annorlunda. Så att, men vi ska nog inte ha liksom en lösning för en universal lösning.
Nej, precis. Det finns inte en universal lösning för alla anhöriga. Utan allting är ju så högst personligt. Får jag bara en sak som jag måste säga?
Ja.
Innan, så här. Jag har hört så många säga, som är just anhöriga, säga, uttala ungefär i olika varianter den här meningen. Man måste vara så jävla stark för att kunna vara sjuk.
Ja, precis.
Förstår du vad jag menar då? Att det är så många anhöriga som säger så här, gud, om inte jag fanns vid sidan av den här människan som till exempel har drabbats av en väldigt allvarlig diagnos eller någonting, så skulle de aldrig orka. Jag får kämpa för den, för dens rätt till vård.
Ja, det är många som upplever det så, och vården räcker inte till. I det akuta läget så, som jag då, som är min vardag får jag säga, i största utsträckningen, så då tycker vi att det räcker till. Vi har ju liksom många gånger uppföljande, vi har dagböcker till exempel för varenda patient på inom intensivvården där man träffar alltså människor i kris.
Mm.
Där, det följer vi upp. Senast idag träffar jag en patient som låg medvetslös med ruttnande fötter med elaka bakterier, så träffade jag honom senast idag på återbesök. Han var hos mig i maj och var medvetslös och hade svåra inför och kom nu tillbaka och berättar vad han har för koppling till oss, till sina anhöriga och vilka han tydde sig till och sånt där. Så att vi har en uppföljning.
Men vänta. Han kom till dig i maj.
Ja,
och då kom han akut, för du är ju akutläkare.
Ja, precis. Väldigt svår blodförgiftning och med påverkan på muskler och sånt här.
Okej, och då fixade du så akut det som behövde ordnas.
Inte bara jag, utan sköterskor och hela gänget. Absolut.
Men jag tänker så här, ni tog bort blodförgiftningen. Alltså, det är ju det man gör i ett akutläge.
Och det krävdes att han var medvetslös och låg i respirator i 7 dagar. Och sen så gick han till vanlig avdelning och sen hörde vi ingenting. Men han har ju den här dagboken som jag berättade om. Och sen så kom han tillbaka idag.
Men varför kom han tillbaka? För att han behövde akut vård eller för att man skulle...
Uppföljning, snyggt.
Men jag har aldrig varit med om att om man har åkt in på sjukhuset akut att man sen åker dit för att följa upp. Gör man det?
Ja,
jag trodde du bara hade hand om det akuta.
Ja, nej, men jag har inte hälsat på honom. Jag gjorde inte så mycket. Men han hade en massa frågor. Han hade minnesluckor, förstås, från när man har legat i respirator. Han har sett personer komma och gå som han inte förstått.
Mm.
Så att, och då ville han fråga om det där. Det är
men var det han som bokade in det för att han hade specifika frågor? Eller är det ett så här automatiserat återbesök?
Det är ett erbjudande som vi har. Som får, en del okay. vill ju inte. Det beror på var man befinner sig liksom i sin
men
kris.
Jag förstår. Men, det hur mådde han då?
Prima liv.
Ja, vad skönt.
Prima liv.
Vad bra.
Mm. För att inte fastna för mycket i den här sjukvårds... Den akuta. Så är det... Vi är ganska bra på uppföljningen av det här lite i det korta perspektivet. Men den här kroniska, långvariga krisen. Långvariga omhändertagandet. I det en av de vidrigaste sjukdomar som finns. Demensen förstås. Mm. När det tas ifrån dig sakta. Det är... Där behövs ju också ett enormt stöd till anhöriga. Vården kan ge en del, men också omgivningen kan ge en del. Och där är det bra att kunna förstå och veta vad är det, vad är min skyldighet här? Vad kan jag få hjälp med? Akut, om man är ett barn till exempel, så finns det mängder, alltså kommunen är ansvarig och det finns socialnämnder och det finns jourhavande kompisar och medmänniskor och sånt. Om man vågar och vill och kan så får man hjälp. Eller via skolan. Eller via kuratorer. Där finns det.
Om man är barn och anhörig till någon som är långtidssjuk.
Ja, precis. Ja. Och då reagerar folk på väldigt många olika sätt. Allt ifrån att man inte vågar skratta. Eller att man blir oerhört omhändertagande. Vilket ganska vanligt bland barn blir vuxna för tidigt. Ja. Kan kännas lite. Att de tar ansvar man inte trodde var möjligt. Mm. Och mår dåligt. Men lever sitt liv. Och det syns inte så mycket.
Nej.
Att barn mår dåligt. Och redan där så här är ju vad vet jag om vad läkar hur långt ner i åldrarna läkarpodden når, men alltså att det finns, det är bra att veta att man kan förstå som barn eller ung att jag kan faktiskt få huvudvärk, ont i magen, sömnbesvär för att mamma har fått bröstcancer.
Mm. Får jag bli lite personlig?
Ja.
Är du säker?
Ja, jag är helt säker.
För du får ju också säga stopp om du känner att du inte vill prata om det. Men jag tänker så här, du har ju egen erfarenhet, inte som läkare, utan som människa, av både en chockartad upplevelse som anhörig och också av långvarig anhörighet med din pappa. Vill du berätta?
Ja, jag har ju två stycken liksom helt olika situationer av att vara anhörig. Dels är det oerhört korta perspektivet när man förlorar någon i en plötslig dödsfall och det långa perspektivet med min far som långsamt varit dement över en period på nästan 10 år. Och de är helt väsensskilda hur man reagerar och vad man behöver hjälp med.
Men om du tar, eftersom du nu har erfarenhet både av det korta perspektivet och att vara långvarigt anhörig, om vi börjar där, vad händer med oss när vi blir en anhörig till någon som antingen har gått bort eller någon som blir allvarligt långvarigt sjuk?
Alltså vi reagerar väldigt olika, alltså utåt i alla fall. Inuti så finns det, alltså det blir en chockfas och det blir en del människor stänger av helt och förefaller väldigt känslokalla. Därför man för att överleva fokuserar på att fixa det viktiga, praktiska saker, ordna begravning, sånt här. Man kan bli oerhört
effektiv, nästan.
Effektiv och rationell. Och man blockar bort det andra.
Mm.
Jämfört med när en demens då, som en person som sakta inte kan göra så över åratal blir det svårare och svårare, behöver hjälp med mer och mer, utsätter sig för mer tokiga situationer än den andra. I början får du stötta och hjälpa lite, sen ska du fysiskt ta hand om det, sen så är den där pappan då försvunnen.
Mm.
Innan du vet av ordet av.
Men kroppen finns,
men kroppen
kvar.
Finns kvar. Så att det är väldigt olika. Men man kommer i en chockfas, kan man komma, när man kommer till den här insikten, när man kommer i en kris. Och det gäller alla.
Exakt, det är precis det jag skulle fråga. Så man kan säga så här, att bli anhörig till någon, oavsett hur det går till, oavsett om man är en mamma som får ett barn med särskilda behov, eller om man är ett barn som får en förälder som blir dement, eller om det händer en olycka. Man går igenom en kris.
Det gör man. Men det jag vill säga som är viktigt är att man reagerar på väldigt olika sätt. Så vad gör man då? Och det är bäst att backa undan och låta någon sörja eller gråta eller skrika klart.
Nej, det tror inte jag.
Nej,
det tror inte jag.
Det är
på.
Det inte.
Jag tror på att finnas där.
Ja, och det här kan ju vara till exempel en kompis som säger: "Du, jag har bröstcancer." Men du vet, men vi ska till Teneriffa. Det är för att nu vill man vara snäll och byta samtalsämne så det inte blir så jobbigt för den ena. Och man tycker det är besvärligt. Det är ena saken som jag säger, att tala är bättre. Och vet du inte vad du ska säga? Mm. Säg då, jag vet inte vad jag ska säga.
Mm.
Istället för att hitta på, byta samtalsämne. Men ge ett respons så att du får någonting tillbaka när någon plötsligt släpper en bomb på det ena eller andra sättet.
Mm.
Och där kommer man också, som jag är så oerhört angelägen, och så här, ja, men det är ändå, och sen så är det ju viktigt att veta att det är ju tanken som räknas. Nej, det är det verkligen inte. Det är handlingen som räknas.
Mm.
Det är det där att du kan göra bara liksom till en kompis och baka bröd för att du vet inte vad du ska göra. Jag visste inte vad jag skulle göra. Här står jag med en limpa eller en kaka. Och det är det man senare kommer komma ihåg. Det var någon som gjorde någonting. Det var lite tokigt, alltså en åratal efteråt. Men jag kommer ihåg att det var en person som kom tillbaka som handlade.
Men det är ju när man är, ja precis, jag försöker se det här i både kort och långt perspektiv. Nu tänker jag så här, om du till exempel har en, för nu blev det nästan vännen till den anhöriga.
Ja.
Alltså förstår du vad jag menar? Ja, liksom, ja, även det är ju anhörigperspektivet vi ska ha hela tiden.
Ja.
Och då tänker jag så här, om du är anhörig till någon som har fått diagnosen demens, då har du ju fortfarande den personen nära dig och den är sig själv. Det är ju bara lite saker som är annorlunda i början.
Ja.
Men du vet också att det här är ingenting som kommer att bli bra.
Ja.
Alltså, så du har ju en lång sträcka av, av, och där, det är klart att du får en chock när du får veta. Vi säger till exempel i ditt fall då, bara för att liksom vara lite mer konkreta. Du fick veta att din pappa hade fått demens.
Mm.
Och du fick en chock kanske, till att börja med.
Alltså, det är ju det som är så hemskt med just demensen nu då, att jag hade
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ju anat det här flera, att han hade betett sig så konstigt.
Okej, så du fick det bekräftat egentligen?
Jag fick det mer bekräftat.
Okay. Så du började bearbeta sig? Du gick direkt,
och jag märkte ju på min mor att hon började liksom släta över misstag han gjorde och dumheter han sa. Och så hon liksom tog väl hans parti lite grann för honom, inte mot mig. Men det är så
jag förstår precis vad du menar. Hon skyddade både dig och honom.
Ja, just det. Men jag kommer ihåg också därför att jag vet ju nu hur jag agerade också. Och jag säger inte att jag på något sätt, jag har inte varit så skicklig på att lösa mina egna problem, utan jag är lättare när man har lite perspektiv på dem. Och det är ju det vi pratar om, delvis mitt perspektiv och vårdens perspektiv. Men jag kommer ihåg en av mina första tankar var, hur kan jag hjälpa mamma? Inte när pappa blir dement, hur kan jag hjälpa pappa? Utan vad kan jag göra för mamma? Och där är det också någonting som är väldigt viktigt, som jag vill lägga stor tyngdvikt vid, att tag hjälp. Och det finns ju några som de flesta kommuner har, jag skulle påstå alla, att man kan ha liksom avlastning eller växelvård. Du hjälper och vårdar beroende på allt ifrån demens till cancersjukdom eller vad det nu kan vara för långvarigt kroniskt tillstånd. Mm. Och sen så att man kan vara på ett boende varannan vecka till exempel. Och jag kan inte nog betona vikten att ska man räcka, orka, ha någonting av sitt, få behålla det roliga i livet och sådär, så ska man se över den här möjligheten och verkligen ta till sig den.
Att vadå, köra man får vara alltså, som till exempel att den som är sjuk då får vara, bo någonstans, så att den som är anhörig får avlastning.
Ja, det är inte så, precis så. Ja, det är inte den anhörige som flyttar. Utan man låter den sjuk.
Men det där är ju skitsvårt, om jag ska vara ärlig. Nu tänker jag så här, jag ser hela tiden, försöker se hela tiden en konkret människa framför mig. Och då tänker jag så här, det är väl en sak om det är någon som har gått väldigt långt inom en sjukdom, till exempel att man säger, men nu får ni avlasta och sådär. Men till exempel i början med din pappa så hade det ju varit supermärkligt om din mamma bara, nej men jag behöver avlastning, du får bo varannan vecka någon annanstans.
Ja, men precis.
Där kommer ju också den här, så här skulden in hos den som är anhörig.
Men då får man ju, då finns det ju andra praktiska saker med hemtjänst och sånt, så att man har, att man hjälps till när båda.
Men finns allt det där fortfarande? Jag inbillar mig att folk kämpar med näbbar och klor och inte får den hjälp de ska ha.
Ja, nej, det kan vara svårt ibland, men ja, det finns. Hemtjänsten är fantastisk.
Ja, det säger jag ingenting om. Det är jag övertygad om. Ja. Men de kanske inte heller har
resurser. Nej, det har de verkligen inte. Och räcker det bara med dem då? Nej, det gör det inte. Och många gånger så måste den anhöriga dra ett väldigt tungt lass. Mm. Och då är det där igen att man behöver utrymme för att få vara sig själv också. Man behöver vänner. Och även där är ju att tala är bättre än att tiga. Att prata om det är ju oerhört mycket bättre än att bara tyst jobba på. Och jag ska min sann. Klara det här själv. Det är inte den framkomliga vägen.
Men fick du någon hjälp som anhörig, eller tog du någon hjälp som anhörig till exempel under de åren när din pappa levde men var dement?
Nej, jag tog ingenting. Men däremot
så nu sitter du och säger till alla att tag hjälp, men du gjorde
jag
inte
såg,
det själv.
Jo då. Jag såg till att vi fick hjälp i hemmet och att jag var väldigt på hela tiden på min mor att hon skulle begära. För hon sa, nej men det går bra, jag kan. Det är det här.
Ja. Som anhörig så behöver man ett litet nätverk av vänner eller andra anhöriga.
Det behöver man som människa.
Exakt, har du rätt i. Man behöver ett litet nätverk som människa. Ja. Men många som är anhöriga, jag tänker på alla de som också har skrivit till oss, beskriver sig själva som just precis väldigt ensamma.
Ja, och det är någonting. Och det är därför det är nätverket då. Och ibland är man så upptagen med sig själv, eller med sig själv och den sjuka, att man inte hinner nätverka.
Men då måste ju de komma in. Alltså de vännerna som man... Men om man inte har några då?
Ja, och det är ju det som är det stora problemet. Och det är ju det som är det genomgående här. Och då får man försöka att hitta någon grupp där man kan få i alla fall lite utbyte. Till att börja med för sig själv. Kanske inte, man kan ju inte hälla alla problem på andra. Men att man kan börja själv i någonting. Allt ifrån gå med lära sig spela gitarr till spela bridge till gå någonstans där man bryter livet och vardagen och får någon kontakt. Mm. Det är lättare sagt än gjort. Men man får försöka be om hjälp. Och det är det jag säger. Mm. Alltså försök i alla fall. För att det här med ensamheten, att inte synas, ingen märker, ingen vet hur svårt jag har det. Det är bland det värsta människor kan uppleva. Både med och utan sjukdom. Ingen ser mig.
Vi har ju faktiskt, Mikael, några som har skrivit till oss just som är anhöriga som har berättat om så här positiva saker, som att de har gått med i just olika typer av anhörigföreningar. Ja. Och att det har varit bra. Och jag tänker så här, det är klart att man kan gå och lära sig spela gitarr eller spela bridge eller vad det nu kan vara. Bara för att få tänka på någonting annat. Men man kanske behöver prata med andra som kan förstå lite grann vad man går igenom.
Ja, precis. Och det är oerhört viktigt. Men det är ju ett nätverkande det här. Det värsta är ju, eller inte det värsta, men det svåraste hindret att överkomma är ju att ta den där kontakten. För man är så upptagen i sitt anhörig agerande att man inte orkar. Och det gäller ju när man är sjuk också. Kan jag mycket väl komma ihåg från min egen situation när jag var liksom i chockfas så här i början och allting var som värst, eller det har kommit lite längre. Jag orkar inte ta hjälp. Jag orkar inte. Jag förstod.
Men inte, ja, men precis.
Att här borde jag vända mig till mina anhöriga. Mm. Men det var så jobbigt att jag orkar inte.
Nej, därför att också man hamnar väl, när all energi går åt till att hjälpa en annan människa, den man älskar, den man är anhörig till, som mår dåligt, oavsett vad skälet är, så är man ju så utarbetad sen. Och också kanske lite, tänker jag, att det finns ett inslag av någon slags depression i det.
Ja, det gör det i alla fall.
Alltså, inte alltid, kraftigt, ja, exakt. Mm. Att man är nedstämd.
Ja.
Och sen har man ingen energi. Nej. När man som bäst behöver den till sig själv för att orka mer, så orkar man ju inte.
Nej, så är det. Och det är därför som jag lever ju efter en sån här devis att man ska ju vara snäll, och det finns så mycket, och det ska ju alla vara. Mm. Men jag försöker vara snäll och uppmärksam på en person om dagen. Det är liksom mitt lilla motto. Sådär. Jag var lite extra mot en individ idag. Jag har idag till exempel pratat med två anhöriga extra länge. Varit noga med att de förstått när deras pappa och make då hastigt hamnat i respirator med blodförgiftning och chock och allting sånt där. Så när vi skulle prata om viktiga röntgenundersökningar, så har vi satt oss ner, gått åt sidan, pratat ordentligt, har ni frågor, kommit tillbaka senare 30 minuter efter att jag har pratat om medicinska, ska jag ta det igen, och verkligen sådär, verkligen, verkligen ansträngt mig för att försöka för dem i deras nya hemska situation i alla fall vara någon form av stöd.
Hur gick det då? Eller vad tycker du liksom?
Jag tycker det gick jättebra.
Men hur kom du liksom, nådde du fram?
Nej, jag nådde inte fram, men jag nådde fram med information, och de var mycket nöjda med informationen de hade fått.
Mm.
Och där, sen kan man inte förvänta sig att någon ska ha något ett års perspektiv på det här, utan vi och jag sa att vi förhåller oss till det här nu en timme i taget. Vi ses om en timme.
Mm.
Och så hade det gått en timme, då hade vi gjort en undersökning och vi hade gjort en skiktröntgen av huvudet, och då hade vi ny information, och då körde vi den, och så sa jag, vi ses om en timme. Och då visste de att Mikael kommer tillbaka, vi får information, vi är nöjda, vi har fokus på det här, vi släpper allting annat, vi tänker inte. Och jag har sagt gång efter annan, spekulera inte vad som händer om en vecka, vi tar det här nu, här och nu. Och det var så långt som jag tyckte man kunde komma där och då.
Mm.
Och sen,
ja, för när de är i chock så, det var därför jag frågade, nådde du fram? För att i chock så hör man ju och ser man ju ingenting.
Nej. Och jag som läkare, då kan man tänka sig att man vill ha kram och liksom tillgivenhet, och någon som är klappar på en och säger snälla saker. Nej, det vill man säkert. Men det är inte min roll. Min roll är att ge mycket tydliga svar och skingra de tankar som går att skingras, och vara lyhörd för deras frågor och ställ vad ni vill, sånt här, för att man beter sig så olika, och en del vill verkligen ha en kram. Jag är ledsen, bara. Jag är bara superledsen. Håll om mig. Medan någon annan är, jag vill ha svar. Och då ska man göra det. Men att agera, att handla, att tala är alltid bättre
än motsatsen. Ja. Man vill ju träffa dig i den situationen. Alltså, känner man ju. Hur är vårdens syn eller relation till anhöriga? Om du ska vara riktigt ärlig.
Alltså, man kan säga så här. Jag har ju sett många gånger ibland. Saken att jag tycker att jag gör en grej av det här. Dels känns det bra att göra gott. Man märker om någonting landar.
Mm.
Men många gånger så finns det... Så det är många läkare som, ja, men det där får sköterskor eller undersköterskor ta hand om. Och det är inte det jag pratar om, men samtidigt så vill man också ha sin information. Det betyder ju inte att läkarna står för informationen och den andra står för kramarna liksom. Det är inte så jag menar, men ibland så är det inte en, hur konstigt det än kan låta, ibland är det inte en kram man vill ha. Jag vill ha information, ge mig tydlig som jag förstår. Det är det som hjälper mig nu.
Men jag menar, nu pratar ju du, eftersom du då jobbar på akuten, så det blir liksom alltid ett akutläge.
Ja, det är rätt ofta så är det ju så.
Ja, men, och jag tänker så här att om en anhörig söker sig till vårdcentralen för att berätta så här, hur otroligt tungt det är att vara anhörig. Får man någon hjälp då?
Ja.
Alltså, kan man gå till en vårdcentral liksom utan att... Alltså, det är ju inte så fysiskt, utan det är mer så att det här är för tungt. Jag behöver avlastning och rent praktiskt, och jag behöver faktiskt också någon att prata med.
Ja.
Får man det då?
Ja, man börjar nog. Då börjar man, och det är alldeles utmärkt om man säger när man inte klarar mer själv. Och det är ju jättebra att säga till i tid, som jag har sagt så många gånger. Men då blir det i första hand då kurator, och det finns på vårdcentralerna. Många gånger initieras det här, alltså startas det då med att du är med på ett läkarbesök till exempel och säger dessutom behöver jag hjälp med det här.
Så att man är med den som är sjuk, ja, och så säger man så här, det här och det här behöver vi, ja, och jag mår inte heller så bra.
Precis, och jag behöver hjälp med det här. Och då kommer man, ja men det ser vi, förstår vi, och då pratar man ju den som är mest insatt, som man kan, alltså, som kan göra en medicinsk bedömning någorlunda i alla fall, hur stora behoven är. Mm. Vad kan vi hjälpa till med? Så att man slussas åt rätt håll. Men alltså det här är ju kommunens skyldighet. Mm. Så det finns alldeles utmärkt hjälp att få. Men för en del tycker ju inte att det räcker. Och det gör det nog inte. Vi kommer tillbaka till det här med omsorgen och omtanken och empatin som finns i samhället. Ja, ibland räcker den inte. Och då får man försöka göra så gott man kan och skapa ett nätverk.
Du sa precis i början, Mikael, att du hade myter som du hoppades kunna avliva som handlar just om anhörig. Vilka är det?
Ja, alltså två stycken har jag nämnt ganska tydligt, hoppas jag. Det är här med att det är tanken som räknas. Det är helt fel. Det är handlingen som räknas.
Man ska hjälpa den som är anhörig, ja, om man ser en sån.
Ja, precis. På det sätt som man kan. Mm. Det måste inte vara det bästa, men på något sätt man visar att man bryr sig. Den andra blir inte ensam då. Mm. Och sen är det här, ja men han är så ledsen, det är bäst att vara tyst och stå ledsen bredvid. Det måste man inte göra, det kan man göra. Men tala är generellt bättre än att tiga.
Så man vågar ställa frågor. Hur känns det? Är det tungt? Hur går det? Alltså våga fråga.
Ja, precis.
Och också säga om du inte vill prata om det så är det okej. Men då har man i alla fall frågat.
Då har man i alla fall försökt. Ja. Och sen då, naturligtvis kan man vara stödjande. Men en grej som är rätt dum att säga är, jag vet precis hur du känner. Eller jag vet precis hur det känns. Jag har varit med om det här redan. Där har man då omedelbart tagit över liksom, och börjat prata om sig själv. Det ska man inte göra. Utan man kan säga till någon, jag ser att du har ont. Istället för att säga att jag förstår hur du känner. Mm. För sådana där små saker kan spela roll när någon plötsligt tar över och börjar känna det jag känner.
Mm.
Så det ska man försöka verkligen att undvika.
Du sa också precis i början att du hoppades att du skulle kunna vara till något slags stöd för den eller de anhöriga som sitter och lyssnar nu. Så om du hade en anhörig som har känt igen sig i någon av de situationer som du har beskrivit. Om du hade en anhörig framför dig, vad skulle du säga till den nu?
Ja, jag skulle säga att berätta, håll kontakten, nätverka, berätta om du behöver hjälp. Det är inget fel, känn inte skuld, utan bara försök att förklara vad du behöver hjälp med, så kan man vara någorlunda konkret.
Så det viktigaste egentligen, eller det som jag tar med mig av allting som vi har pratat om här, det är egentligen, alltså det som jag tycker är viktigast, det är känn ingen skuld. Det har liksom fastnat.
Ja, alltså skulden har ju en sån fruktansvärt destruktiv kraft. Att dels skulden är att det är något fel, jag har varit med om någonting. Varför? Det är mitt fel, jag skulle ha gjort någonting. Eller jag har inte gjort tillräckligt mycket, som jag har från min egen mamma. Som har känt av och till att jag måste besöka med pappa idag. Han känner ju inte ens igen dig. Ja, men jag måste. Det är 20 grader kallt ute, snöstorm och hon mår inte bra. Då har jag sagt, du behöver inte gå dit. Känn ingen skuld. Utan du måste leva även du. Prioritera gärna dina nära och kära förstås. Men kör inte slut på dig själv. Be om hjälp. Be om stöd.
Den här veckan, egentligen så varje vecka, så är vi så himla glada för alla olika kommentarer och frågor som vi får på vårt Instagram, Läkarpoddens Insta, och så får vi också mail på läkarpodden@tv4.se. Och särskilt den här veckan vill jag ändå tacka för alla er anhöriga som har skrivit till oss och berättat, oftast ganska tunga men hoppfulla historier om era liv. Tack för att ni har delat med er så oerhört mycket. Vill ni ha mer information så finns det på tv4.se/läkarpodden. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram.
Kram så mycket.
Hold up.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.